Vi ska börja denna förmiddagens bibelstudium med ett ord som vi ofta läser och citerar, nämligen Romarbrevet 12, de två första verserna. Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Det handlar om våra liv. Och att få frambära sig själv, som det står i denna svenska översättning, eller vårt legeme som det står i den norske. Våra kroppar stod det i vår gamla svenska översättning. Alltså att få göra tjänst inför Gud. Så helt utan förbehåll att det till och med kan kosta en livet. Martyrer, det vet vi att det finns. Och vi skulle önska att vi kunde tjäna Gud så helt. Att det inte fanns någon sorts hit, men inte längre. Det och det kan jag tänka mig, men inte det och detta. Hur ska det gå till? Hur ska det bli möjligt? Paulus anvisar en väg som efter min erfarenhet är mycket fördold för de flesta kristna. Låt er förvandlas, säger han. Hurra, säger vi. Där måste det ju vara. Det är ju det som vill till. Vi måste bli förvandlade. Hur ska det gå till då? Genom förnyelsen av era tankar. Eller genom förnyelsen av ert sinne. Räcker det, säger vi. Det kan det väl ändå inte göra. Det måste väl kraftigare saker till. Nej, det ska inte behövas. Ett förnyat sinne. Vad är det för någonting? Du vet, i Galaterbrevet så talar Paulus om att börja i anden och sluta i köttet. Men hemma i Sverige har vi en ny variant på det gamla bibelordet. Vi talar om att börja i anden och sluta i banden. Och då syftar man på såna här som går med freestyle hela dagarna och hör bibelord. Och kallar det för sinnets förnyelse. Men det är ju sånt som vi på norsk kallar för hjärnevask. Att försöka att på något sätt nästan indoktrinera sig med bibelord. Är det det som menas? Nej. Det menas något ganska annorlunda. Och någonting som är underbart. Och som försätter människan i en frihet och inte i ett tillstånd där man så att säga rabblar bibelord, ungefär som marxister för 20 år sedan citerade Marx och Mao. Det är inte sinnets förnyelse. Det vill till någonting som är djupare och på ett vis mera levande. De här två versarna kommer ju in i Romarbrevet så att säga som en höjdpunkt. Man får en väldig utsikt ungefär som vi har här när vi tittar ut över fjällkedjorna. Det är en sån här utsiktspunkt över en stor del av tillvaron. Och det är därför vi så ofta citerar de här verserna. Vi har en känsla av att här får man en verklig utsikt. Men sen är vi lite dimmögda tror jag och ser inte alltid vad det handlar om. Ty om vi förstod vad det handlade om så skulle vi så småningom närma oss den där punkten där vi kan frambära våra kroppar till ett levande, heligt och för Gud välbehagligt offer. Och så ofta kommer vi inte dit. Så ofta är det istället så att man möter kristna som säger jag är en så dålig kristen. Det blir ingenting med min helgelse. Jag får nog ta nya tag. Då tror jag vi har inte förstått det. Före de här verserna som vi nyss läste, så talar Paulus om vad Gud gör. Frälsningen är Guds verk. Vi blir inte rättfärdiggjorda genom våra egna gärningar, utan genom det som Gud redan har gjort i Kristus. Efter de här två verserna kommer allehanda tillämpningar i våra liv. Så före de verserna handlar det om vad Gud har gjort. Och efter de verserna så handlar det om vilken konsekvens det får i våra liv som Gud har gjort. De flesta av Paulus brev är uppbyggda på samma sätt. Och på samma vis kan man hitta många gånger någon sorts vändpunkt där Paulus just kommer in på detta. Nu måste ni lära er att förstå det här på rätt sätt så att era liv börjar fungera. Vi kan ta ett exempel som är väldigt tydligt i Efesierbrevet kapitel 4. Den 17 versen där till och med den 20. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet. Deras förstånd förmörkat och det står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus. Återigen ser vi nu kopplingen hos Paulus mellan detta med att vårt liv ska komma att fungera på rätt sätt genom på något sätt att vi lär oss att tänka på rätt sätt, står det här. Hur ska vi rätt fatta detta? Jag tror vi kan säga det så här att det handlar inte bara om att nu få en rätt kunskap om hur en kristen ska bete sig. En god kristen är alltid snäll. Han ler alltid vänligt. Han är alltid evangeliserande. Sprider alltid traktater. Ja, vi kan sätta upp en massa sådana. Och det gäller nu bara att samla så mycket kunskap som möjligt om hur man sprider traktater. Nej, det är inte det. Utan jag tror att vi måste se det här i ett mycket större perspektiv. Det gäller att lära sig att se på verkligheten på rätt sätt. Därför att de tankar vi har om världen, om människorna, om livet, om vår plats i tillvaron har en väldig förmåga att bestämma våra handlingar. Vi kan ta ett exempel. Vi antar att många människor har svikit dig i livet. Många människor har lovat saker och sedan inte hållit vad de lovat. Många människor har kanske erbjudit dig sin hjälp och när hjälpen behövdes så kom den. Du kanske har erfarenhet av människor som har betygat dig sin kärlek och sen visade det sig att det var bara prat. När man har upplevt det några gånger så färgas hela ens sätt att se på människorna omkring. Man kan gå omkring och titta på alla och liksom tänka: där går en till som kan svika mig. Och då börjar man att liksom fälla ut klorna och taggarna redan innan den personen ens har hunnit visa om han är för mig eller emot. Jag har fått en bild av människorna omkring mig som säger hur de är. Och så börjar jag då att möta varje människa. Inte som den människa han är, utan som den människa jag tror att han är. Vilket är en väldig skillnad. Och eftersom jag då kommer med alla taggar och alla försvarsverk fullt mobiliserade, kulsprutenästerna osäkrade och så vidare, så blir ju den andra människan lite skrämd och lite förvånad och undrande vad hjälper är nu det här för någonting. Och börjar också bete sig lite konstigt. Och då säger jag: ja visst, det var ju det jag visste. Du är en konstig figur. Mitt sätt att se på människorna omkring mig färgar mitt sätt att handla mot människorna omkring. Och väldigt ofta leder det till någonting som vi kan kalla för en falsk bekräftelse. Jag tycker efter ett tag att det stämmer. Jag behandlade dig med sån misstänksamhet och ett sånt avståndstagande som om du var något som katten hade släpat in och lagt på mattan. Och när jag gör det så börjar du försvara dig mot mig och då säger jag: ja visst, det var väl det jag visste, du är som alla andra. I det läget, vad måste hända med mig? Jag behöver få genomgå en sinnets förnyelse. Och det handlar alltså inte om att lära mig nu att tänka så fruktansvärt positivt om alla människor. Så att jag tror att alla människor har änglavingar i tusental. För det har inte alla människor. Men jag måste på något sätt få mina tankar och min bild av verkligheten att stämma med verkligheten. För det finns trevliga människor. Och det handlar om, sinnets förnyelse. Att min bild av verkligheten nu först i och med att jag är Guds barn kan bringas att stämma överens med verkligheten. Så att jag kan leva ett verklighetsanpassat liv. Människor idag mår dåligt. Varför mår de dåligt? Jo, därför att de har en bild av verkligheten som inte stämmer med verkligheten. Många tror ju inte ens att Gud finns. Hur i all världen ska man kunna befinna sig väl i sitt liv om man har, så att säga, tänkt bort det som är grunden för hela livet? När man sen mår dåligt så tänker man, det måste vara något fel på min barndom. Och vem kan inte hitta fel på sin barndom? Om mina barn skulle vilja gå till rätta med mig som deras far, så tror jag utmärkt väl att jag kan tala om för dem vad de skulle ta upp. Ty vem kan som förälder vara perfekt? Och därför finns det också något av en falsk bekräftelse i detta med barndom. Den betyder mycket. Men jag tror att väldigt mycket av de själsliga kval och lidanden som många människor genomgår beror inte på bara att de har haft en dålig barndom, utan därför att de lever på något sätt emot tillvarons förutsättningar. De har inte en verklighetsanpassad bild av verkligheten, en sann uppfattning om det liv de lever. Och därför krockar de ständigt med tillvaron själv. Vi åkte bil hit, Kalle och jag, igår. Och det är klart att när vägen svängde till vänster så var det ju ganska bra om jag också svängde till vänster, eller hur? Det var ju så att säga förutsättningen för att vi skulle komma till Liagård. Och svängde vägen till höger så var det bra om jag svängde till höger. Det var jag som körde. Men om jag hade för mig att nu svänger vägen åt höger och så svänger den åt vänster. Ja, det vet vi ju hur det slutar. Om jag alltså hade en bild av verkligheten som inte stämde med verkligheten, ja, då krockar man med verkligheten. Och Paulus säger nu när ni har blivit Guds barn, då kan vi genomgå en sinnets förnyelse. Nu kan vi upptäcka vad tillvaron går ut. Nu kan vi upptäcka hur hela livet fungerar. Jesus är angelägen om att undervisa om det här. Vi ska titta i Johannes 8 kapitel. Trettionde versen till och med 36. Johannes 8:30. När han sa detta kom många till tro på honom. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synd. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Här har du nu en grupp av människor. De har varit kristna i, låt oss säga, en halv minut. Det är ju fräscht. Och till dem börjar nu Jesus att ge undervisning. Och lägg nu märke till vad han inte säger, för det är ofta viktigt att tänka igen. Vad säger han inte? Ja, han säger inte så här, att ja, nu när ni är kristna så ska jag tala om för er hur en kristen ska leva. Det är väldigt viktigt att en kristen gör det, och det är väldigt viktigt att en kristen gör så, och en kristen går aldrig på bio, och en kristen får aldrig röka men han får dricka kaffe och så vidare. Och vad vi är fulla av regler, eller hur, om hur en kristen skulle vara. Jesus säger något helt annat nu. Nu har ni chans att börja lära känna sanningen. Inte bara sanningen om hur ni ska bete er. Det kunde ju de till på längden och tvären. De kunde Guds lag. Nu kan ni plötsligt lära känna tillvarons grundförutsättningar. Ni kan förstå vilka ni själva är. Ni kan förstå den tillvaro som ni lever i. Ni kan börja förstå vem den Gud är som har skapat er och som ni lever tillsammans med. Och det kommer att göra er fria. Det kommer att leda till att era liv stämmer med verkligheten. Det är ju så dumt om de gör. Ordet synd, det har ju för oss en ohjälpligt moralisk klang, eller hur? Usch, synd. Ordet usch finns väl på norska med, eller gör inte det? Va? Ja, det är bra. Eller det vet jag inte om det är. Det grekiska ordet hamartia betyder att missa målet. Att missa målet. Och det ligger inte så mycket moral i det som vi lägger i ordet synd. Det är ju knippt. Och detta att missa målet, det handlar ju på något sätt om att leva vid sidan av tillvarons förutsättningar. Att tro att man kör på vägen och så är man ute i terrängen. Att komma rätt. Det är ju det går ut. Att komma rätt. Och hur ska man komma rätt om man har en karta över verkligheten som inte stämmer? När vi åkte hit så hade vi en gammal karta. Och det visade sig ju när vi kom till Oslo att de hade byggt en stor fin ny förbifart här med motorväg och bom, och man fick betala 10 kronor och vad det var mer. Den fanns inte på kartan. Men tack och lov så fanns det vägvis. Men om det hade varken funnits vägvisare eller karta så hade kanske inte vi varit här nu. Utan vi hade varit och irrat någonstans kring Kristiansand eller någonting sånt. Att få en inre karta över verkligheten som stämmer med verkligheten. Åh, vad underbart. Och vad mycket läkedom det finns i det. Det kan vi säkert ana oss till när vi väl får upp ögonen för hur enkelt det är. Lev inte som hedningarna. Deras tankar är tomhet. Men ni har lärt känna Kristus. Ja, har vi det? Det är ju det som är frågan. Han som är verkligheten själv. Vi ska gå lite till Gamla testamentet och bara ta ett ord i förbifarten i Jeremia. 22 kapitlet. Där kan man få en liten arbetsbeskrivning om hur man ska vara om man ska vara en kung. Någon av er är kung här idag, så finns här en arbetsbeskrivning för en kung. Jeremia 22 och 13. Ve dig, du som bygger ditt hus med orättfärdighet och dina salar med orätt. Du som låter din nästa arbeta för ingenting och inte ger honom hans lön. Du som säger, jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar, och så gör åt dig vida fönster och belägger huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg. Kallar du det att vara kung? Att du strävar med att bygga sederhus? Din fader åt ju och drack. Dock övade han rätt och rättfärdighet. Och då gick det honom väl. Han skaffade den betryckte och fattige rätt och då gick det väl. Är inte detta att känna mig, säger Herren. Han hade en rätt förståelse för verkligheten. Han kände mig, säger Herren. Därför ägnade han inte all sin kraft åt att bygga flotta palats. Ja, han åt och drack. Han hade kanske ganska roligt han också. Men det viktigaste för honom var inte att göra palats av cederträ, utan att skaffa den fattige rätt. Ur en rätt insikt om verkligheten flyter det fram andra handlingar. Men vi försöker gå genvägen. Vi struntar i det där med verkligheten, utan vi bara går direkt på och säger så här ska du göra. Och i Sverige har vi ett ordspråk, vi säger genväg är senväg. Och det är en mycket senväg i det här fallet. Ty man kommer en bit och sen kör man fast. Vi ska gå nu till första Mosebok 3. Och liksom se på utgångspunkten för det här. Ty vi kan säga att i syndafallet förändrades människans sätt att se på verkligheten. Verkligheten runt omkring människan ändrades ju inte. Men hennes sätt att se på verkligheten ändrades så katastrofalt att allt blev förvandlat. Från början. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta av det, inte heller röra vid det. Så att ni inte må dö. Och sa ormen till kvinnan, ingalunda ska ni dö. Men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppnas. Så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Så det handlar om ögon. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Och att det var ett lust för ögonen. Och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde dig i lustgården. Då blev jag förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet så att jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen bedrog mig så att jag åt. Ja, här möter vi nu ett förändrat synsätt. Det hände något med ögonen. Det är helt klart. Det står gång på gång. Och det mest drastiska av detta är ju att när Gud, han som är ljus och inget mörker, när han som enbart är god kommer framåt kvällen, då säger inte längre Adam till sin hustru, nu kommer han som är god. Var han inte god längre? Jo, han var lika god som vanligt. Herren är densamma igår, idag, så och i all evighet. Men nu springer man för honom som är god. Nu rusar man iväg, hjälp, nu gäller det att hålla sig undan. Och det är ju att leva så att säga vid sidan av tillvarons förutsättningar. Gud är fortfarande god, men Adam har förlorat förmågan att se det. Han beter sig istället som om han såg den onde komma på ingående. Han har fått en falsk bild av verkligheten. Det hände mera saker med ögonen. Det står så här att då öppnades bådas ögon och det blev varse att de var nakna. Hade de glömt att klä på sig just den dagen, tror jag? Nej, de var skapade sådana. Det står i andra kapitlets 25 vers att mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. Men vad händer nu med människan? Förut så kunde hon titta på sig själv och konstatera, ja, sån här har Gud gjort mig och det är bra. Jag är nöjd med det. Men efter syndafallet ser människan på Guds skapelseverk och säger usch. Usch, jag är ju naken. Usch, jag är ju ingenting. Buh, jag är en så bedrövligt dålig kristen. Plötsligt duger inte Guds skaparverk i oss. Utan det måste förbättras på olika sätt. En falsk syn på verkligheten. Och sen börjar man titta på varann. När Herren frågar, vad har ni gjort för någonting? Så skyller de på varann. Ja, Adam skyller på Herren och säger att hade du gjort en lite bättre hustru åt mig hade det här aldrig behövt ske. Och kvinnan i sin tur som nu får skulden som ett eldklot i famnen och säger att det var ormens fel och alla börjar skylla på alla. Och vi kan säga att det här är individualismens födelsedag. Den dag då människan uppfattar sig själv som en fullständigt skild enhet från mänsklighet. Om vi nu går tillbaka till Romarbrevet 12 ska ni se. Att Paulus talar nu om att när vi har blivit Guds barn så uppstår möjligheten att så att säga bli löst ifrån alla de falska synsätt som syndafallet lagt över hela mänskligheten. Och så ger han i resten av brevet en rad exempel på hur vi på olika sätt kan förnya vårt synsätt på livet. Och vi ska ta ett tydligt exempel. 12 kapitlets 14 vers. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Det här ska alltså vara mera verklighetsanpassat, säger vi nu, än det gamla vanliga sättet att reagera. Och Paulus skriver ju det på slutet också. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så vi antar att du i församlingen hemma till exempel, du har en uppfattning om hur församlingen skulle fungera. Och så finns det en annan person som, som motarbetar dig med alla medel. Inte bara snygga utan också klart osnygga metoder. Han förtalar dig, han baktalar dig, han myglar, som vi säger på svenska, det kanske ni inte har hört. Han på alla sätt går fram för att hindra det som du tycker är rätt och riktigt. Hur reagerar vi i den stunden? Ja, vi kanske säger som min hustru sa en gång när jag bad henne om förlåtelse, så sa hon, ja det är klart jag måste förlåta, annars får jag ju inte förlåtelse själv. Så hon lite surt. Det var väl inte så illa ment. Men... Och ibland reagerar vi sådär. Ja, jag är ju tvungen att förlåta. Så jag får ju förlåta då. Men det är ju inte detsamma som att välsigna, eller hur? Att liksom under tandagnisslan förlåta sin nästa. Då tänker vi så här att ja, men om jag välsignar honom, då blir det ju aldrig något slut på hans bedrövliga handlande. Då slutar han ju aldrig. Tänk om jag nu välsignar denna människa som skapar så mycket konflikter och så mycket elände. Då blir det ju ännu mer konflikter och elände. Tänk om nåden bara strömmar över honom som går här och skapar så mycket bråk och trassel. Då får han ju ännu mera fart på sitt bråk och sitt trasslande, säger vi. Så välsigna kan jag ju inte göra, men jag kan väl alltid förlåta dig i alla fall då. Det här, det beror ju bara på att vi inte fått ett förnyat sinne. Känner vi Gud? Vi tänker oss nu denna människa som skapar så mycket konflikter. Och så börjar du välsigna honom. Ja, vad händer när du välsignar honom? Guds nåd faller över honom. Betyder det att han får extra mycket kraft till att göra alla sina tokigheter? Nej, naturligtvis inte. Vilken bild vi har av Gud, eller hur? När Guds nåd faller över en syndare så leder det ju till hans omvändelse. När du därför har kommit på kant med någon och tycker att denna människa är hopplös, omöjlig, så bör du väl signa. Då faller det nåd och sanning över den människan. Och ska han ha någon chans att på nytt kunna bli din vän, så ska det ju gå den vägen. Ty Guds nåd göder inte människors ondska. Men vi har kvar lite av gamla Adams tänkesätt. Vi tänker så här att ja, så god kan ju inte Gud vara i alla fall. Utan om jag ber Gud att han välsignar nu denna människa som är så krånglig och besvärlig och bråkig, så blir det ju ännu mera bråk. Det beror ju egentligen på att vi inte förstår vem Gud är. Och vad Guds nåd är. Vad det vill säga att Guds nåd faller över en människa. Utan vi tänker så här att ja, Gud kräver att jag ska förlåta. Okej då. Jag förlåter. Och sen kräver Gud att man ska vända andra kinden till. Okej då, jag bjuder på den med. Och sen är det inga fler kinder. Och när vi tänker så, då har vi ju inte förstått verkligheten. Vi håller hela tiden på att handla mot verklighetens förutsättningar därför att vi har en falsk bild av verkligheten. Vi förstår inte vad nåd är. Vi förstår inte vad välsignelse är. Vi förstår inte vem Gud är. Och därför hanterar vi våra konflikter så bakvänt. Utan därför säger vi istället att ja, om det ska vara ordning någonstans här i världen, så ska det vara i Guds församling, och så flyger vi på varandra. Behövs ju inte. Vi kan välsigna varandra. Vi kan övervinna det onda med det goda istället för att dras in i det onda. Ett förnyat sinne. En realistisk uppfattning om verkligheten. Genom att lära känna Kristus. Lite tidigare i kapitlet. Tredje versen, några verser fram. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka. Med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Jag sa nyss att efter syndafallet så står Adam och Eva och skyller på varandra. De uppfattar sig inte längre som en enhet. Till man och kvinna skapade han människan. Utan nu är det jag och du. Och jag kan skylla på dig och du kan skylla på mig. Paulus, när han undervisar om äktenskapet, har en så lustig bild av detta som vi kan kalla för kroppstänkande. Att vi är lemmar i samma kropp och att det synsättet helt måste förändra vårt sätt att förhålla oss till varandra. Efesierbrevet 5. Den 28 versen. Ni vet, Kara brukar bara läsa 21 och 22. Ni kvinnor foga er efter era män. Sen brukar ju vi karar säga amen. Tjugoåttonde vers. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Jag måste säga att jag som själavårdare har träffat så oerhört många gifta par. Där den ena eller båda makarna tänkt så här. Att jag kan unna mig lite roligt på den andres bekostnad. Jag kan kosta på mig lyxen att spela fotboll 8 dagar i veckan. Och låta min hustru sitta hemma och gnissla tänder. Eller något annat sånt här som man så att säga tar ut på den andres bekostnad. När man lever så har man ju inte sett verkligheten. Ty verkligheten är ju inte att vi är två människor som bor under samma tak, utan att vi är en människa plötsligt. Och varje skada jag tillfogar min hustru, den tillfogar jag mig själv. Och det kan komma som en oerhört smärtsam överraskning långt om länge när den ohjälpliga krisen infinner sig i ett äktenskap. Det var ju inte bara din hustru du skadade. Du skadade dig själv. Det går aldrig att smita ifrån en skada som man tillfogat den som man lever ihop med. Ty man är inte längre en person. Man går inte längre på två ben utan man går på fyra. Man är en som är två. Och det här synsättet måste ju få lov att grundläggas i vårt inre. När det gäller äktenskapet, men också när det gäller församlingen. Vi är inte längre en massa personer. Utan den skada jag tillfogar någon i församlingen, den får jag alltid tillbaka. Den kommer som en bumerang och slår mig i nacken. Det kan dröja, men den kommer alltid. Jag kan inte springa ifrån den till jag har skadat min egen kropp. Det är viktigare att vi anlägger ett rätt synsätt på tillvaron än att vi håller på och detaljinstruerar äkta makar hur de ska vara i förhållande till varann. Om jag en gång för alla har sett att min hustru är min kropp, så att säga, då kommer ju en massa saker att bara hamna automatiskt på rätt plats. I ren självbevarelsedrift vill jag ju på allt sätt göra livet lättare för henne, därför att det blir ju lättare för mig med. Då behövs inte långa listor och tabeller på hur många gånger jag ska diska i veckan, hur många gånger hon ska diska och vem som ska gå ut med hunden och vem som ska bädda vilken säng och vem som ska dammtorka bakom böckerna och så här. Utan poängen ligger ju i att vi ser verkligheten. Så föds det fram ur den förändrade synen på verkligheten som en naturlig konsekvens. Att ja, men då är det ju så här vi gör. Men vi kristna, vi försöker alltid att smita förbi. Vi tycker det där är en omväg. Utan vi säger så här att nu går vi rakt på målet istället. Och så är vi tillbaka i lagen med alla tabellerna om hur vi skulle göra och hur vi skulle vara. Och dessutom så går ju inte det. Därför att vi försöker leva på något sätt annorlunda än vad vi har upptäckt att tillvaron är. Jesus säger nu till de nyomvända judarna att om ni förblir i mitt ord, då ska ni förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Ty det ligger ett stort mått av frihet i detta att ha en realistisk bild av verkligheten och att så att säga handla ut efter verklighetens förutsättningar. Och inte försöka tvinga sig till att handla på ett annat sätt än man innerst inne tycker verkar vettigt och riktigt och normalt. Om jag liksom sätter tumskruvarna på dig och säger du ska naturligtvis välsigna alla dina fiender. Och du inte har fattat vitsen med att välsigna sina fiender. Då blir ju det bara någonting som du mår dåligt av. Och därför kan man ibland i Guds församling må ännu mer dåligt en folk i allmänhet. Vi tycker att ja, men det här med att på det sättet förstå hur tillvaron fungerar och förstå sanningen och så vidare, det tar ju tid. Ja, det gör det. Det tar tid. Och det förunderliga är att Gud har tid. Han har tid. Jag är så fascinerad av evangelierna hur Jesus undervisade sina 12 lärjungar. Betänk, de hade 3 år på sig och det visste Jesus från början. Om du skulle starta en världsvid rörelse med 12 hantverkare och tullare och fiskare och lite annat folk. Och du hade 3 år på dig och visste att du hade 3 år på dig. Jag slår vad om att du inte skulle göra som Jesus. Det skulle jag inte ha gjort. Utan vi skulle ju naturligtvis sätta dem på skolbänken och liksom hårddrilla dem. Nu grabbar, nu kör vi igång här. Det viktigaste är att ni får lära er att bedja, och det finns 20 olika tekniker för bön, och vi ska gå igenom dem hela första veckan, och så ska vi sen börja praktisera det nästa vecka. Nej, inte Jesus. Han bara smet sin väg. Var är han, sa lärjungarna? Ja, han är väl på någon berg någonstans, kan jag tro, säger de. Vad gör han där då? Ja, han säger att han ber. Och till sist när Jesus dyker upp så är de så nyfikna och som säger, kan du inte lära oss att be? Som Johannes lärde sina lärjungar gjorde, kan vi göra, säger Jesus. På svenska kallar vi det för att ha is i magen. Ty, det är en sån väldig skillnad på att få lov att upptäcka sanning jämfört med att bli hjärntvättad med sanning. Det är en väldig skillnad. Jag tycker så väldigt många gånger när man sitter i själavårdssamtal så kommer frågan, men vad ska jag då göra? Ofta brukar jag svara, se på ditt liv som en upptäcktsfärd. Det finns så oerhört mycket att upptäcka. Och ju mer du upptäcker den faktiska verkligheten, och naturligtvis allra mest av allt Guds hjärtelag, desto mer kommer du att bli fri. Ditt liv kommer att falla på rätt plats. Det är oundvikligt när du får en realistisk bild av hur livet och verkligheten fungerar. Framför allt vem Gud är och vem du är i hans skaparhand. Tänk mycket mera i termer av att det finns något att upptäcka i livet än att du ständigt tänker, vad ska jag göra? Vad ska jag uträtta? Vad ska jag prestera? Ty upptäckten föder alltid gärningarna. Det är inga problem. Men att försöka springa in i gärningarna utan att ha upptäckt gärningarnas förutsättning, det skapar istället problem. Och därför är det ingen omväg att låta sinnets förnyelse ta den tid det tar. Utan det är en genväg, det vill säga det är den enda direkta vägen som leder till målet. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du är sanningen. Sanningen gör oss fria och sonen gör oss fri. Och vi ser och förstår i ditt ord att det hände något väldigt grundläggande med ögonen i syndafallet. Våra mänskliga ögon, vårt sätt att se på livet, oss själva. Herre, vi ber att du ska på allt sätt låta oss förstå vem du är. Att våra tankar om dig och våra tankar om världen, människorna omkring oss och oss själva, om vår plats i det hela, ska få bli verklighetsanpassade. Så att vi kan leva med tillvarons förutsättningar och inte mot. Låt på det sättet, Herre, ditt ord uppenbara för oss vem du är och vad du har tänkt med din skapelse, med människorna omkring oss, med församlingen, med oss själva. Herre, så att vi kommer rätt i vår insikt om liv. Och därmed få förutsättningar att leva det som du har tänkt. Lovad var du, Kristus.